Tack Jesus för att det får vi tro. Att du är en far i himlen, en förälder i himlen som ser till oss. Och Gud, vi vill helga ditt namn, vi vill upphöja ditt namn och vi vill säga ske din vilja. Vi vill säga låt ditt rike komma. Nu där vi finns, när vi ska få lyssna på den här predikan. Här i kyrkan eller hemma, om vi lyssnar i efterhand. Tala in i våra liv, Gud. Vi är ju precis i mitten på vår gudstjänstserie om vår fader. Världens vanligaste bön skulle man nog säga att det är. Och även om vi är i mitten på själva bönen vår fader och liksom hela gudstjänstserien vi håller på med, så vill jag bara snabbt påminna oss om när och hur Jesus lär ut denna bönen. Det är när hans följare, alltså de som tror på honom, som lever nära Jesus, säger till honom: Jesus, lär oss att be. Alltså visa oss hur man gör. Vilka ord ska jag använda? Hur funkar det liksom? Och det var ju inte så att de här pojkarna, för det var det, aldrig hade bett innan. När de här var skolade rent religiöst. De använde... Delar av det som finns i vår bibel var deras bönebok. De var liksom inte nya på det här med att be. Men det verkar som att de såg någonting hos Jesus när han bad. Och så verkar de ha känt, det där vill jag ha. Eller de kanske tänkte, ja men jag kanske inte gör riktigt rätt. Och när jag läser lärjungarnas vädjan till Jesus, så tänker jag ibland... Vet jag vad jag gör när jag ber? Alltså det kan ju vara en defensiv tanke, eller en kanske tanke som vittnar om dåligt självförtroende. Men en del av oss kanske borde ställa oss den frågan. Alltså gör jag rätt? Ber jag på det sättet man borde, om det nu finns något facit? För jag tror att alla människor som ber har ställt sig frågan, eller ställer sig frågan med jämna mellanrum. Alltså lyssna någon ens. Funkar detta? Är det liksom någon mening med att jag knäpper mina händer, att jag blundar, säger eller tänker de här orden? Alltså blir det någonting av ens bön? Jag tror alla människor frågar sig det ibland. Och när jag tänker på det, så slår mig tanken kanske att det är så att jag och några till aldrig riktigt lärt oss att be. Och därför upplever vi det kanske ganska stumt och tyst emellanåt. För jag tror att de allra flesta av oss har ju fått höra så här. Att be, det är att prata med Gud. Liksom som man pratar med vem som helst annan, så är det bara att öppna munnen och prata. Det är bön, så säger vi ju ganska ofta, inte minst i frikyrkan. Men när lärjungarna ber Jesus om att han ska lära dem att be, då är det inte riktigt det han säger. Han svarar inte, alltså be, det kan alla människor redan. Det är liksom inget du behöver lära dig. Bara prata om vad som helst och hur som helst med Gud. Alltså trots att vi i kyrkan ofta säger så, så är det ju inte riktigt det Jesus säger. Och många av oss kanske inte ens har reflekterat över att be är någonting man kan lära sig. Någonting man kan göra lite mer rätt. Och kanske då också lite mer fel. Men i alla fall, när Jesus ger lärjungarna den här lektionen i bön, så ger han dem vår fader. Världens mest använda bön. Och den första gudstjänsten vi hade i denna serien, den förklarade meningen: vår fader, du som är i himlen. Sen så fick du höra om vad låt ditt namn bli helgat betyder om. Förra veckan var det låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och alla meningarna i den här bönen, det är ju mycket mer än en ramsa som ska rabblas. Alltså det är inte ord som gör att något magiskt händer. Innehållet i vår fader är liksom inte så att stoppa in bankkortet i en automat och så får man sen ut bönesvar. där livet blir enkelt och ens önskningar händer. Utan bönen vår fader förklarar någonting om Gud och det förklarar någonting om oss. Och inte minst så är det en bön som uppmanar oss att träda in i bönens värld. Alltså det är teologi, det är innehåll. Det är liksom mer än några ord Jesus bara slängde ut sig där och då. Och har du inte lyssnat på predikningarna från tidigare gudstjänster, så gå in och gör det för att få helheten. Du hittar dem på Spotify eller iTunes eller där poddar finns. Sök på Ekumeniakyrkan Vårgårda så kommer du rätt. Och idag handlar det alltså om strofen: ge oss idag det bröd vi behöver. Eller ge oss det bröd för dagen som kommer, som ju det står i bibeltexten. Och att prata om bröd för dagen, det var liksom inget nytt för lärjungarna och de som lyssnade på när Jesus sa detta. Utan bröd för dagen syftar tillbaka på när Israels folk tusentals år tidigare flydde från Egypten och var på väg hem mot Israel, men fick leva i öknen under en lång stund. De hade ingen mat, och då ger Gud Israels folk manna så de kunde samla ihop varje morgon och göra bröd av. Mannat var någon sorts degliknande massa som klarade sig en dag, och varje morgon fick de nytt. De samlade ihop det från marken. Alltså de fick bokstavligt talat bröd för dagen som kom. Och Mose, han som var Israels ledare, när detta hände så säger han samtidigt till dem så här: vet ni, det kommer komma en dag när ni har mer än manna för dagen. Det kommer komma en dag när Israel är ett rikt land, när ni har mer än för dagen som kommer, och då kommer det komma andra länder som vill köpa bröd av er. Och då vill jag, sa Mose, att ni ska komma ihåg tiden i öknen när ni av Gud fick bröd för dagen. Alltså kom ihåg att när vi gick i öknen så gav Gud er, var då noga med att ge andra när den tiden kommer. Och vilka kan man tänka är Israels folk idag? Som är rika, som inte bara har manna så att det räcker för den här dagen, utan för resten av året och mer därtill. Som har både råd och möjligheter att ge till andra som inte har lika mycket. Ja, men det är ju vi. Alltså i alla fall de allra flesta av oss. Jag vet att inte alla människor som deltar i de här gudstjänsterna har mer än mat kanske just för dagen. Men för dig och oss som har så att det räcker till, både för dig själv och för andra, som kan köpa det du behöver och lite till, vet då att det som du tänker är ditt, det kommer inte främst på grund av din lön, säger Bibeln. Det kommer inte främst på grund av att du har utbildat dig till någonting som har gjort att du har fått ett jobb. Det kommer inte främst på grund av att du har ett arv att luta dig mot. Alltså allting, oavsett vad det är, det har du allra mest fått av Gud. Det säger Jesus för det första i meningen: ge oss idag det bröd för dagen som kommer. Och därför ska man komma ihåg att när Jesus lär oss den här strofen, då handlar det inte bara om att Gud ska ge oss massa saker, utan att vi ska förstå att mat och kläder och tak över huvudet, någonstans att sova, det är något vi faktiskt har fått från Gud. Ha med dig den tanken när du ber vår fader och när du ber själv. Det du har, det kommer i långa loppet från Gud. Men i och med meningen ge oss idag det bröd vi behöver, så sker ju en förändring i bönen jämfört med hur den har låtit tidigare. I de tre första meningarna har det ju handlat om Gud. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Nu är det helt plötsligt om mig, om dig, om oss. Ge oss idag det bröd vi behöver. Alltså har vi fokuserat på saker som är Guds, som hans namn och hans vilja och allt annat innan, så verkar det vara att mätta mig och oss som vi ber om nu. Och den här meningen tror jag en stor del av oss har väntat på att få be. När vi har kommit en bit in i vår fader. För nu får vi äntligen säga, ge oss. Alltså precis det de allra flesta av oss gör varje gång vi ber. Vi ber om saker för oss. Alltså hade det varit jag eller kanske någon av er som hade kommit på den här bönen, då hade den här meningen kommit först. Alltså jag hade börjat med att säga till Gud vad jag önskar av honom. Att mina barn ska få må bra och att det ska gå bra för dem i skolan. Att vår ekonomi ska vara bättre än bra. Att vi ska slippa vara sjuka. Du kanske ber om att du ska träffa honom eller henne. Att ni ska kunna åka på semester nästa sommar. Att du inte ska behöva sitta mer isolerad. Alla av oss har så många olika bönämnen som börjar med ge oss. Och anledningen till det, det är ju att meningen ge oss idag det bröd vi behöver. Det säger ju också att bön faktiskt kan förändra saker och situationer. Alltså att bön gör en skillnad. Det är som att Jesus liksom öppnar dörren för oss. Att vi kan komma till Gud och säga ge mig, ge oss. Och just den öppningen, den möjligheten, det skulle jag säga, det är den stora anledningen till att människor börjar be. Eller att man ens är intresserad av bön. Att det verkar liksom finnas en instans till att vända sig till. Att Gud, eller vad man nu kallar det som man ber till, skulle kunna förändra min situation eller möta mitt behov. Ja, men det är klart det är värt att be då. Men hör här, även om det ibland kan kännas lite skämmigt med att man liksom gång på gång kommer på sig själv, men att det enda jag nästan säger till Gud är ge mig, ge oss, så ger ju den här meningen faktiskt oss möjligheten att med gott självförtroende och ett ärligt sinne säga just de orden till Gud. Ge oss. Gud, jag har olika behov, olika utmaningar, olika situationer i mitt liv som behöver förändras. Ge oss. Gör något för oss, gör för mig, gör för honom, gör för henne. Så det blir annorlunda. Den här meningen lär oss att till Gud får vi komma med konkreta önskningar. Men samtidigt så ska man ha med sig att det var bröd för dagen som kommer som Jesus lärde lärjungarna att be. Det var inte Gud ge oss saker så vi kan fylla frysen så det knappt går att stänga den. Det var inte det Jesus sa att vi skulle be. Det var inte Gud ge mig mer än jag har klarat att äta upp. Utan det var bröd för dagen som ligger framför. Hör här, Jesus ser dina behov. Han vill möta dig för dagen som kommer. Det betyder inte att Gud kommer göra så att du får vältra dig i överflöd och lyx. Alltså det har aldrig varit Guds tanke för en enda människa. Däremot att ge oss för dagen som kommer. För en del år sedan innan vår familj flyttade till Vårgårda så bodde vi i Göteborg. Under en period så var det på grund av studier och föräldraledighet och annat. Så hade vi inte så hemskt många kronor över varje månad. Vi hade en bil som vi sålde för att vi under den här perioden inte var så stort i behov av den. Och så försökte vi hålla igen lite på pengarna. Men så förändrades läget för oss lite. Föräldraledigheten var slut. Och för att få det att funka bra med vardagslogistik och arbete och skola och lämna på förskola och allt vad det var, så insåg vi behöver en bil för att få ihop det. Men sanningen var, vi hade inte råd. Samtidigt så hade jag en släkting som bodde utomlands men som var i Sverige vissa perioder. Och den här släktingen bestämde sig för att köpa en bil som de kunde använda när de var här. Och när det blev klart att de skulle göra så, så hann vi ju såklart tänka den här tanken. Tänk om vi skulle kunna få ha den bilen stående hos oss när de inte var i Sverige. Och samtidigt så var liksom inte vår relation så nära att vi riktigt kände att vi kunde med och fråga om det. Så vi släppte det. Och så visste vi också att vi kommer inte kunna få ett parkeringskort så vi kan parkera på gatan utanför. För då måste nämligen bilen vara skriven på den som bor i lägenheten där vi bodde. Och så var det ju inte. Men i samma dagar som vi liksom på allvar började prata om det här, hur ska vi lösa allt med jobb och skola och förskola och allt vad det var. Och samtidigt som vi inser att någon bil, det löser vi inte rent ekonomiskt. Så ringer min släkting till oss. Och så frågar han, hade ni velat ta hand om våran bil och använda den när vi inte är i Sverige? Handlar egentligen om året runt för hyttan sommarmånaderna. Alltså vi blev ju såklart jättetacksamma för den här frågan, men så sa vi, vi hade gärna gjort det, men vi kan inte lösa parkeringsfrågan. Det går inte, tyvärr. Vi bor centralt i Göteborg och vi får liksom inte ihop det. Och så dagen efter att vi hade fått det samtalet och tackat nej till det hela, så får vi ett brev från vår bostadsrättsförening om att vi hade fått en parkeringsplats i garaget i huset där vi bodde. Något vi hade ansökt om 2 år tidigare. Som vi fick höra skulle ta 4-5 år att få en parkeringsplats för oss i lång kö. Vi hade helt glömt bort att vi ens hade ansökt om den platsen. Och i och med det så fanns ju såklart möjligheten för oss att låna den här bilen. Något som under en period betydde oerhört mycket för oss. Och även om det här kan låta platt när andra kämpar att få mat för dagen, så kan inte jag, kunde inte vi se det på annat sätt än att Gud faktiskt såg det dagliga behovet vi hade. Det här var ingen bil utöver det vanliga. En funktionell bil som under en period fick betyda väldigt mycket för oss. Jag tänker, vi kan våga be Gud om hjälp. Våga be Gud om att faktiskt göra skillnad i de konkreta behoven vi har. Den möjligheten ger Gud oss när han säger, ni kan be, ge oss idag det bröd vi behöver. Och mitt i detta, mitt i vår rätt att be så här, så är jag övertygad om att det här med att be om saker, det rycker vi ganska ofta ur sammanhanget som vår fader är. Alltså den här meningen ligger ju som sagt mitten av bönen och den gör det av en anledning. Och mycket av det här med att be om saker för min egen del eller mina behov, mina önskningar, det hänger ihop med den allra första meningen i bönen. Nämligen vår fader, eller vår förälder, som vi sa att man nog egentligen kan använda uttrycket idag på gudstjänsten för några veckor sedan. Hör här, vi måste förstå att de önskningar vi kommer till Gud med måste liksom ses i ljuset av förälder-barnperspektivet. För ett tag sedan så höll jag på att greja i köket hemma och så hörde jag våran 5-åring och 3-åring prata på övervåningen om att de skulle tända ljuset som stod på soffbordet där uppe. Och när jag lyssnade på det här samtalet så förstod jag att de har också en ask med tändstickor. Jag flög liksom upp för trappan, fick tag på tändstickorna trots stora protester. De ville ju liksom bara göra det lite mysigt för sig, sa de. Och så försökte jag kommunicera så rakt och tydligt jag kunde att ljus kan vi ha tänt när en vuxen är med och ansvara för tändstickorna. Alltså skulle jag säga till dem, varsågod, här är tändstickorna, kör på. Jag är övertygad om att det med stor sannolikhet skulle innebära ett nedbrunnet hus. När vi kommer till Gud med våra önskningar så är det till vår fader, till vår förälder som ser saker på ett annat sätt än vi, som har en helhetsbild, som bryr sig om mig på lång sikt och på kort sikt och samtidigt inte bara om mig utan även om andra människor. När Gud öppnar dörren för oss att säga ge oss, så gör han det med en god och kärleksfull förälders medvetenhet och perspektiv. Och det betyder inte att ge oss innebär också ett ja från Gud på alla våra böner. Och samtidigt, när du ber om bröd för dagen, kom ihåg det som Arvid läste förut. Om bröd i Nya testamentet. För det är som att i linjen mellan gamla och Nya testamentet så får bröd en ny betydelse. Nämligen genom det Jesus säger när han kallar sig själv livets bröd. Så när han säger till oss, be om bröd. Ja, men då handlar det också om honom själv. När Jesus säger, jag är livets bröd, så säger han också ytterst, jag är den du allra mest behöver i ditt liv. Och det kan låta som en kristen klyscha att det är så. Men jag har lyssnat till så många människor som säger precis det där. Det är Jesus som får mig att orka gå upp på morgonen. Ja, jag har mött motgångar, livet har varit hårt. Men Jesus har burit mig och visat mig kärlek och nåd. Och det är det största för mig. Alltså, det är så många gånger jag har hört människor uttrycka sådana ord. Och då tänker jag, deras livsbröd, det som ytterst sett får dem att leva, ja, men det är Jesu kärlek, det är Jesu kraft, det är Jesu vägledning. Och det tänker jag kan vara en påminnelse till oss som tänker att ja, men jag klarar det mesta i livet själv. Gud, det är något jag tar till när jag kommer till, något, till ett läge när jag måste liksom säga ge mig eller ge oss. Hörrni, Gud är mer än bankomaten som vi stoppar in kortet och får det vi ber om. Hos honom kan du få ta emot en kärlek, en kraft, en närhet som faktiskt får allt annat att blekna. Och till dig som aldrig har bett den bönen och kan bara uppmuntra dig, säg till Jesus att du vill förstå och uppleva vad det innebär att ta emot livets bröd. En sista tanke. Jesus säger ju inte att vi ska ge eller be, ge mig det bröd jag behöver. Utan ge oss det bröd vi behöver. Det måste ju betyda detta att när Jesus lär sina följare att be och när han uppmuntrar oss till att be för det som är våra behov, då tänker han, ja, men vi ska också be för mer än oss själva. Och då kan man ju fundera, men vilka är vi då? Vilka är oss? Jag tror att det är lite olika vid olika tillfällen. Ibland är det din familj. Ibland är det några fler än så. Ibland är det hela Vårgårdas behov du ber för. Ibland är det några specifika människor där borta. Ibland är det hela världens behov. Men tappa inte bort det här perspektivet. Stanna inte bara i dig själv. Se till din grannes behov, till dina vänners behov i bönen. Och när man tänker på den betydelsen så är det som att Gud vill hjälpa oss att öppna våra ögon i vår fader. Öppna våra ögon för världen och för våra grannar och för människor runt omkring oss. Att innesluta dem i bön, men också att sträcka ut bröd till dem. Och det vill jag att alla vi tar med oss. Senaste månaden så har vi i den här kyrkan mött många människor som har knackat på dörren här nere och sagt, jag har inga pengar att handla mat för. Kan ni hjälpa mig? Jag är glad för de beslut som kloka människor har fattat. Att de människorna ska vi stötta. De ska vi ge bröd för dagen som kommer. Och jag tänker att det är en handling som är född i bön. Som är född av människor som har levt nära Jesus och inser att det här är vägen vi ska gå. Det är så vi ska agera. När vi ber om bröd så ber vi inte för mig, vi ber för oss, vi ber för vi. Nej, vi kanske inte förändrar människors liv i den utsträckningen vi önskar. Vi lyckas kanske inte få människor i arbete. Vi kanske inte kan ge dem en lägenhet. Vi kanske inte kan hjälpa människor på egen hand att komma ur ensamhet och missbruk. Men vi har bett till Gud om mat för dagen. Och då har vi också bett för de människor som inte har det. En sista upprepning. Vad betyder orden ge oss idag det bröd vi behöver? Jo, det betyder att det vi ytterst sett har, det kommer ifrån Gud. Det betyder att Jesus har gett oss nåden att med gott självförtroende komma till honom och säga ge oss. Alltså vi får be för våra behov, för önskningar för dagen som kommer. Bönen kan förändra situationer. Våga tro på det. Träd in i bönen. Det vi önskar, det vi ber om från Gud, det måste ses i perspektivet föräldrar och barn. Och Jesus själv är den som allra mest är livets bröd. Det är ytterst sett hans nåd, hans kärlek, hans kraft, hans vägledning vi behöver. Och det var inte bara mig, det var inte bara jag, utan det var oss och vi. Ta med andra och deras behov i din bön. Och människor som ber ser också behoven hos andra och gör något åt dem. Nu ber vi tillsammans. Herre, vi vill säga för vår egen skull, ge oss idag det bröd vi behöver. Eller för dagen som kommer. Vi kommer till dig Gud med gott självförtroende, rak i ryggen och lägger fram våra bönämnen för dig. Våra önskningar, våra behov. Se till oss, gode Gud. Och tack Gud för att det som vi har, det som är vårt, det kommer ytterst sett från dig. Och Herre, hjälp oss att förstå det här med föräldrar och barn. Vi kan tycka att det är märkligt att vi inte får bönesvar, att inte du hör vår bön eller vad det nu är när vi ber om saker. Men Gud, låt oss kunna förtrösta på att du är en god förälder som bryr dig om oss och människor runt omkring oss. Och så tackar vi för att ytterst sett så är det du som är livets bröd. Låt oss förstå det, inte bara de behoven vi ser rent faktiskt i våra liv, utan du själv är livets bröd. Och så ber vi Gud, sträck brödet till oss, men sträck det också till andra. Vi vill inkludera andra människor i vår bön, andra människors behov. Och låt oss få vara människor som lever nära dig, som också gör att andra kan få mat för dagen. I Jesu namn.